eventuell seger eller vad det är frågan om. Hej och välkomna till Sveriges bästa och populäraste travpodd. Här är avsnitt 3 av travpodden.
Den är gjord av gamblingcabin.se, Sveriges... Vad är det nu ska säga? Skitsamma, det är en bra spelstudio i alla fall hos Gambling Cabin.
Vi var uppe och snuddade topp 10 på poddtoppen bland samtliga sportpoddar i landet, David, förra veckan. Det är ju ändå jävligt kul. Vi fick från våra lyssnare att vi var uppe på plats 11.
Vi snuddade bara, så vi ska upp till 10 den här veckan.
Så är det. Travpodden som finns där poddar finns. Kul att ni är med oss den här gången. Och för er som har hittat hit lagom till dagens poddavsnitt så pratar vi om dagsaktuella händelser i travet, spel, sport, analyser. Och så avslutar vi med det vi har fått till oss i alla fall. Verkar vara höjdpunkten i podden. Avsnittet med hiss och diss. Har du någonting att bjuda på senare idag?
Ja, det blir väldigt späckat. Och så har vi ju en gäst med oss. Vi kommer ringa upp Johan Untersteiner om en stund.
Så är det. Vi spelar också ihop med er ute, i den mån ni vill det såklart. Och ni hittar oss på gamblingcabin.se. Där kan ni klicka er vidare sen för att kunna spela med oss om ni vill alltså. Förresten, 7-1 på just det här poddsystemet förra lördagen.
Ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Man vill ju inte lämna in rader som gör jackpot på femmorna. Det är lite pinsamt. Nu gjorde vi det förra veckan. Det blev ju skral utdelning.
Fanns det inte folk, lite potential ändå då?
Ja, men folk säger ofta så här, fan, jag satte 7:an med dålig utdelning. Jo, men det är för att du lämnar in sådana rader. Så det är ju, det är lite pinsamt att sätta den. Men kunde blivit okej med Son of God som ledde länge. Ja, skitsamma.
En snabb tillbakakoll då på förra veckans V75-omgång. Precis som du var inne på, grötsalt på 7:1 med Atraversiamo, Next Direction och Loben Brage. Kanske väl som de sportsliga höjdpunkterna. Och även Van Gogh ZS i viss mån.
Vad säger du? Men Garden Show var också bra. Det var faktiskt bra sportskvalitet. Atraversiamo, det var kul att han var tillbaka. Han floppar ju... Får man säga floppa? Det kan man inte säga. Men han var klart sämre under hösten och vann ändå derbyt. Det säger mycket om hur bra han egentligen är. Erik var väldigt nöjd med honom. Han klev fram utvändigt ledaren. Blev lite störd i sista sväng. Klarade det momentet. Det kändes som att han blev lite lat i sin ensamhet innan Örjan kom snabbt med Maximus. Men han var ändå... Jag ska inte säga säkert, men ändå med marginal först i mål.
Next Direction, jag har varit otroligt imponerad. Du är inte lika såld.
Ja, men jag var impad också, men jag tycker att det blev ett rätt dåligt lopp, tycker jag. Jag tyckte ingen kunde där bak. Det var Perfect Spirit galopperade sista sväng. Shocking Superman var okej. Son of God med Redén. Han var väl det man kunde förvänta sig av honom. Men 12-7 från döden, så att jämföra med Atraversiamos 12-3, om jag bara drar det rätt över sådär.
Och sen avslutade vi med Lome Brage, där du i den här podden var inne på att spika, om jag inte missminner mig, eller du trodde väldigt mycket på Lome Brage i alla fall. Sen har vi våran stream på lördagen, det hinner ju gå någon dag. Ja, men då var det över på Månprinsens sida, helt ofattbart.
Ja, men det är faktiskt sant, ibland byter man till rätt och ibland byter man till fel. Jag bytte till fel, jag trodde på Lome Brage tidigt, sen började jag fundera lite grann och jag hade feeling tidigt för att han behöver inte lopp i kroppen och han lever ju inte på sin skalle utan han lever på sin teknik. Så att han är 13 spelar en stor roll. Men sen så när det kom en strykning så var det 10 hästar kvar, så fick jag feeling för att Gunnar Melander kommer komma igenom jättebilligt. Och det gjorde han ju också. Men jag vet inte om Melander körde utan klocka, för det gick 22 första varvet och det är alldeles för långsamt för Månprinsen att kunna plocka ner Lome Brage på. Så att
Lome Brage var väldigt enkelt. Han slår nog inte honom ändå, tror jag.
Nej, det kan vi bara spekulera i. Men han har haft bättre chans om han har kört fortare i alla fall.
Kanske. Onsdagens tävlingar då? Chief Orlando, wow.
Chief Orlando som var så bra som man vet att han är. Han var ju sjukt bra i Sweden Cup förra året när han gick i dödens på Cyber Lane. Plockade ner den men kunde inte stå emot en smygkörd Queerfish. Chief Orlando är med i elitloppssnacket nu. 09.8 på Valla är ju en gångbar tid. Frågan är om det räcker för att få en rosa biljett. Han kommer bli i gränsfall, men vi får se hur stort intresset är från utlandet. Det vet vi inte riktigt. Det är lite spekulationer om det, men Chief Orlando blandas in i snacket i alla fall.
Får be om ursäkt till de som spelade mina system i onsdags. Jag vet att hela sena spelarkollektivet gick på Chief Orlando. Det var ju dagens uppskjutare, sett till procenten, sista timmen in mot start. Mm. Jag gick på Ferrari BR när de snackade om helstängt, prestationen gjorde innan och allt det där, men man var fel ute där, kan man säga.
Jag gick ju på Chief Orlando för att jag trodde han skulle få spets. Ferrari BR är lite svårbedömd fortfarande, även om han gick bra där när senast, tror jag fortfarande att han blir aldrig hästen han kunde blivit. Han kommer vara med i den främre träffen i många ganska stora lopp, men för mig är det ingen elitloppshäst. Inte på vad han har visat nu, utan det måste vara bättre. Det skulle vara på norsk flagga, men jag tycker flaggan tappar sin faktor när elitloppet mest troligt körs utan publik. Så att det ska nog bli spännande att se vad han kan uträtta, men jag tror ändå han har det bästa bakom sig.
Per Nordström, har han det bästa eller bästa eller sämsta framför sig?
Ja, men det där är intressant faktiskt, för att alltså hela premiechansningsgrejen har gjort att många travtränare siktar väldigt mycket på hösten med dubbla prispengar i flertal storlopp. Medans nu liksom på våren, vi ser Margaretas tidiga ungeserie, ja visst det var några ute, men nu har vi alltså vårfavoriten som för bara ett par år sedan var ett ruskigt klassiskt lopp. Man minns ju på 00-talet, då var det liksom kriteriefavoriten som redan var ute där. Nu är det, eftersom de bästa siktar på hösten, då blir det liksom ganska lätta pengar att köra om för, jag ska inte säga mindre bra hästar, för Per Nordström ser som vann vårfavoriten, vet den, Önas
Something. Ja,
någonting, vänta lite, jag kollar upp den heter. Dåligt att inte ha det framme. Men han vann ju på 13,5, Önas Prins, va? Ja, han var väldigt bra på sådär, men hästen som han vann storklasset med, hon vann ju ett ganska billigt lopp, fick vinna på 16 blankt, varva på 19. Så att men vaket av Per Nordström att ta de här pengarna, måste jag säga. Så att nej, man får ge ändå en liten eloge till honom.
Och därför nämner vi honom också vad gäller onsdagens tävlingar. Om vi flyttar vidare till torsdagen, David, om vi kollar lite grann vad det som har hänt, så kom regeringen med ett förslag som berör spelmarknaden. Där finns bland annat ett förslag om att tillfälligt sätta en insättningsgräns på spel om max 5 000 kronor per vecka. Och kollar jag på sociala medier nu efter att det där kom, ja, då var det storm kring den frågan.
Ja,
stormar du också?
Ja, det bygger ju på att du följer mycket spelare på Önas Prins hette hingsten, Tiny Rocket hette mären, Per Nordströms hästa, sorry. Ja, men så här, det beror på att du följer mycket spelare på sociala medier.
Såklart.
Så är det. Jag känner så här att jag förstår att nätkasino kan vara ett problem i coronatider. Många människor som kanske är deprimerade av olika anledningar eller bara uttråkade väl att spela nätkasino. Fine. Då måste man kunna angripa nätkasino-verksamheten, tycker jag. Det är klart att travspel även kan medföra spelproblem, men som jag uppfattat det så är inte det en röd spelprodukt som då nätkasino anses vara. Jag tycker att regeringen då skulle tagit något krafttag mot nätkasino. Jag vet inte exakt var, för att begränsar man nätkasino hos dem med licens så kommer folk bara spela hos nätkasino som inte har licens. Så med internet är det rätt svårt att begränsa. Men det man kom fram till är att man får sätta in 5 000 i veckan. Det kommer att vara om det här går igenom så är det ett jättehårt slag mot travsporten. Jag menar, det är väldigt många människor som spelar V75 och V86 för den delen, och framförallt när det är jackpot, för väldigt mycket mer än 5 000. Och det kommer bli strul när folk har satt in sin gräns och vill lira, då får de lira på de polars konto och så vidare. Väldigt dåligt förslag. Man tycker att många verksamheter har folk som inte är sakkunniga, men att regeringskansli som ändå ska styra det här landet saknar all form av kompetens och förståelse för spel och ska ta så här pass viktiga beslut. De som drabbas värst av det här, det är ju travsportens anställda. Vi är väl ungefär 30 000 människor som jobbar med det här och får sin försörjning via spelet. Att bara slå undan benen på dem liksom för att man ska motverka att några har problem med nätkasino, det tycker jag är helt fel. Angrip problemet, försök kanske ökade anslag till spellinjen och så vidare. För att några människor super för mycket, men inte FAN stänger man Systembolaget för det. Utan då får man göra riktade insatser mot de som har problem. Så att, dåligt förslag. Det ska på remiss till den 7 maj. Jag hoppas verkligen att man hittar någon form av lösning så att det inte blir så pass jobbigt. Annars får man börja operera på ett annat sätt vad gäller travspel framöver. Sätta in en större sudd på ATG så man har det liggande ett tag så man kan vara med vid plötsliga jackpotter. Och vi ska säga att det här gäller, förslaget ska då gälla 2020 ut.
Pratar du för en liten skara, tror du, David? En liten skara spelare där stora svenska befolkningen inte ser något som helst problem med att man i lugn och ro 5 000 i veckan, det är jättemycket pengar såklart. Ska man spela för så mycket pengar? De tar ju ett ansvar här mot folk som har problem med spelandet även på travhästar.
Ja, jag pratar för en liten klick, men den här lilla klicken människor står för en väldigt stor del av omsättningen på trav. Och det är liksom väldigt viktigt för travet att de här större lirarna får in sina system och får, alltså jag menar, även om många tror sig vara plusspelare och inte är det, men så finns det en klick som är de facto plusspelare och vinner rakt ut, men de måste ju få göra, alltså det är en balansgång, jag menar om de slutar spela och inte kan finna sina insatser, då kommer omsättningen minska drastiskt, och vad hjälper det den spel, det med spelproblem, den kan ju spela för 5000 där och 5000 där. Det blir, man angriper inte problemet alls. Det blir helt fel åtgärder och det blir folk som blir lidande av detta. Jag har förståelse för problemet, då måste man lösa det problemet och inte angripa fel saker. Det blir pannkaka av hela grejen.
Okej.
Vad tycker du själv?
Ja, någonstans är jag väl inne på din linje, även om jag inte är lika mycket spelare som du är, såklart. Jag ville bara vara lite djävulens advokat för att få en motsida på det också, i och med att jag tror att det är många som upplever att det är mycket pengar, 5000 kronor för många människor. Att man inte ska klara sig på att sätta in det i veckan, det är ju, ja, du förstår vad jag menar.
Men jag kan säga så här, den lilla klicken som berörs värst av det här, de står för en väldigt, väldigt stor del av främst ATG:s omsättning då, så att det kommer bli jätteproblem om det här går igenom.
Vi
förlängningen mot oss som äger hästar. Du äger häst, jag äger häst. Många storsatsande hästägare. Det kommer bli ett jätteslag. Så, att, ja.
Så är det. Jag pratar lite grann som hästägare, precis som du säger, och uppfödare också för den delen. Ja. Så att, ja, vi får se. Vi flyttar oss framåt. Veckans V75 avgörs på Åbytravet. Samma bana, David, som i fjol. Inte bjöd in någon av Alessandro Gocciadoros hästar. Detta med hänvisning till att en utredning pågick, vilket gjorde efter en händelse på just den banan. Och nu har beslutet kommit gällande detta också. Du är insatt i ärendet, va?
Ja, ganska. Det var väl så att man bjöd väl först in Vitruvio till Åbysvår pris. Sen drog man tillbaks inbjudan. Eller om det var något sånt. Han var inte inbjuden till Åbysvår pris i alla fall. För att han var där ju på Olympiatravsdagen och gjorde rent i ramloppen.
I mars i år så berättade ju Göran Wahlman för facktidningen Travronden att utredningen var färdigställd och att ansvarsnämnden skulle hantera ärendet här i slutet på mars. Vilket man också nu har gjort. Beskedet har kommit ifrån Svensk Travsport. Ansvarsnämnden dömer då Alessandro Gocciadoro till 60 000 kronor i böter för att i egenskap av tränare brustit i sitt ansvar för innehav, ska jag säga, av otillåtna preparat. Enligt domen baseras beslutet på att Svensk Transport den 11 maj på Åbytravet undersökt preparat och utrustning på tränarens transport. Man ska alltså ha hittat sprutor och kanyler tillsammans med ett preparat, ursäkta om jag uttalar fel, Bichoduro, som visat sig innehålla kvicksilver. Det är ju en förbjuden substans i det svenska reglementet. Welcome to Sweden and Åby, Mr. Gocciadoro, som har fem hästar i fem av de sju V75-loppen nu på lördag.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Jag är ingen expert på dopning. Det är väldigt svårt att veta vem som gör vad och inte och så vidare. Det jag kan konstatera är att man hittar ju blister hos Kristoffer Eriksson också tidigare på hans gård. Han blir dömd för oaktsamhet. Ett lägre belopp än Gocciadoro blir dömd för. Nu hittade man ju kanyler också i Gocciadoros hästbuss då förra året. Och kanyler är ingenting som travtränare ska ha, utan det är veterinärerna som befattar sig med det. Det är en väldigt smörja, kan jag tycka. Svårt att hitta ände på sådana här stories. Jag tycker att Svensk Transport måste vara tydliga om vad som gäller, hur allvarligt man ser på den här typen av saker. Just nu tycker jag att man får böter, fine, 60 lax fick han, det kan han väl betala ganska enkelt, och sen så vänder man blad. Jag tycker att man kommer lite för lätt undan.
Men är det inte det som är det problemet? Att man vänder blad? Och så ska han ut med ett gäng hästar nu på lördag.
Det känns ju.
Magkänslan säger ju att det är för jävligt.
Jo, jag tycker det också, såklart. Så är det. Men jag vet inte, vad ska man göra? Ska man stänga av honom för det här? Det är flera tränare som har haft blister och sådär, betagna med det. Och, ja, kanske man ska då. Då ska man stänga av dem också. Ska han inte få komma? Alltså det blir liksom väldigt rörigt allting. Tycker man måste ha en tydlig linje om vad som gäller i sådana här fall.
Hur ska du behandla,
finns det en spelmässig aspekt, men det kan vi komma in på senare.
Behandla dem då? Nej, men
vad sa du?
Ja, men en kortis då. Hur ska du behandla de hästarna på lördag?
Ja, exakt. Ja, det är ju jättesvårt. Du vet ju inte alls vad du förväntar dig. Men så är det lite grann som travspelare. Man är ju van och härdad. Du får bedöma dem på det du vet och tolka intervjuer och försöka kolla italienska lopparkivet.
Det kanske är ett eget poddavsnitt det där, om vi ska grotta ner oss.
Men det jag kan konstatera är att Gocciadoros hästar har historiskt varit som bäst när de har kommit från Italien till Sverige. Nu tror jag hästbussen kom igår. Samma sak har det varit tidigare år. Alltså fram till sommaren börjar, den perioden typ april-maj har de varit som bäst tidigare. Så att, jag tror man kan räkna med riktigt bra prestationer rakt över på lördag.
Så är det. Nämnde du en kusk tidigare, David, som vi skulle ringa upp idag?
Ju!
Johan Untersteiner heter han. Född 1984. Vi slår en pling till killen med 106 hästar på träningslistan. Ja, välkommen till Travpodden, Johan.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Tack så mycket. Det är väldigt bra. Vi har ju haft kanonväder och fina tävlingar att se fram emot, så att allt är toppen.
Du, jag måste fråga. Du har ju fick en son här för inte så lång tid sedan. Det påverkar ju ens liv. Nu har inte jag fått barn än, men det påverkar ens liv rätt mycket. Hur har det påverkat det jobbet?
Jobbet kan jag inte påstå att det har varit så mycket. Det var allt klart, det är väldigt skönt under vintern att man har haft lite mindre tävlingar. Så man kan vara hemma med på eftermiddagen och kvällarna med honom såklart. Han är ju snart 1 år gammal, så att det går verkligen det framåt. Ja.
Du, man brukar ju säga att man får lite annat perspektiv på det man håller på med normalt sett. Det som man liksom går all in för, och i ditt fall väldigt mycket trav såklart. Vad känner du kring det?
Ja, men det är inget snack om att det är. Så jag tyckte jag hade lite svårt att förstå det i början faktiskt. Men ju längre det går, desto mer går det verkligen åt det hållet. Att man tänker på ett helt annat sätt.
Mm. Får du sova någonting på nätterna också?
Han har ju peppa varit fantastiskt snäll. Och just det här med att sova framförallt. Han sover ju mer än vad jag gör. Han bara sover. Så jag tror jag har vaknat 2 nätter på 1 år nu. Så att ja,
oj.
Det kan man bara nog vara väldigt glad för helt enkelt.
Ja, verkligen.
Nu, jag måste fråga innan vi går vidare bara. Coronakrisen här nu, när du pågått i 1,5 månad. Ni har inte haft publik, eller vi har inte haft publik på våra travbanor. Hur upplever du hela krisen från ditt perspektiv?
Alltså vardagstravet tycker jag rullar på som tidigare egentligen. Det är inga större konstigheter och man tänker inte på det riktigt lika mycket. Men det är klart, när det kommer till lördagar, det börjar bli V75, det kan vara lite svårt tycker jag att få upp den här sista pulsen liksom, och adrenalinet. För att vi är liksom lite, ja, det blir verkligen som det är också ett arbete liksom, att man går till jobbet och gör sitt jobb och så går man hem liksom. Man har svårt att få den här riktiga adrenalinkicken tycker jag på tävlingarna ibland faktiskt.
Man saknar väl en myllrande stallback. Jag kan tänka mig nu på lördag blir det ännu mer påtaget när inte okända människor kommer fram och frågar: Johan, kan du vinna i Olympiatravet och så vidare. Det har ju ändå sin charm.
Ja, verkligen, och vi har ju haft otroligt lugnt överlag på tävlingsdagarna. Vi märker det själva. Det liksom finns inget folk som kommer och chattar och sådär, utan det är vi konkurrenter och kollegor som är där, som vi träffar varje tävlingsdag liksom, och chattar lite med dem. Men annars så det är bara jobb helt enkelt, och det är ju inga problem på ett sätt, men samtidigt så är vi lite tråkigt ibland.
Ja.
Du, Johan, David vet om det, jag är usel på årtal. Minnet är svagt, men jag kommer ihåg en jävligt ung kille som praktiserade på Kanal 75 en gång i tiden, som åkte med oss på en resa. Möjligtvis att resan gick till Malmö, ska låta det vara osagt. Försynt satte sig den här killen i baksätet, sa inte så många ord. Med sig hade han en kamera. Han var intresserad av fotografi, har jag för mig. Eller också ville han lära sig mer av det i alla fall. Är beskrivelsen korrekt av Johan Untersteiner?
Ja, jag har alltid varit lite mediaintresserad överhuvudtaget och multimediaintresserad. Jag gick ju multimediagymnasiet och där innefattar både det som hände på dataskärmen och med både foto och bild och så. Så att jag var 19 om jag inte missminner mig fel. Eller jag skulle fylla 19. Ja. Så jag är född 84, så får ni räkna ut årtalet själva. Men det var några år sedan nu. Och jag har alltid haft lite av det intresset kvar såklart ju, men på något sätt så var det alltid hästarna som och travet och det här med att arbeta med detta på det sättet jag gör nu har alltid varit som prio ett.
Var det givet då när du var 19 år, alltså, för att ibland, jag gick också lite mediautbildning och så vidare, men om det hade varit så att du hade fått in en fot kanske bättre då, hade det funnits en risk att du hade varit kanske referent eller varit reporter om travet då istället?
Nej, det var alltid liksom det här travtränaryrket har alltid varit nummer ett hela tiden. Det har aldrig varit någon tanke på egentligen att göra något annat som nummer ett liksom, utan det var ju med egentligen för att och ha någon utbildning och ha något att luta sig tillbaka mot om man skulle bli tröttna på detta helt enkelt. Det var väl lite som en safety grej på det sättet.
När bestämde du dig för att, liksom, att det skulle bli trav för din del? För det var ju Stefan Hultman relativt tidigt som du började arbeta åt, kommer jag ihåg. Det var väl någonstans runt den här svängen i alla fall.
Ja, men det var då efter jag praktiserade på kanal 75 på våren och så gick jag ut då.
Det var från våren 03.
På sommaren då. Sen var det ju då, sen började jag jobba hos Stefan direkt och liksom, jag vet inte, på något sätt jag har haft något annat tanke på något jobb förutom med hästarna faktiskt. Jag har liksom aldrig varit på tal egentligen.
Vad var det främsta du lärde dig under tiden hos Hultman?
Jag var hos Stefan i drygt ett år. Först jobbade jag med unghästarna, med inkörningen av unghästarna, och det var J-kullen. Bland annat. Oj. Med Jaded och Jokos, bland annat.
Just det.
Som jag kommer ihåg. Och sen var jag där ett halvår kanske. Sen gick jag upp på tävlingssidan. Så var jag med tävlingshästarna drygt ett halvår då. Så jättefina hästar att jobba med. Och Stefan var ju på topp då. Så vi hade ju riktigt bra framgångar definitivt.
Mm. Men du valde ju relativt tidigt som du säger det. Du var inte där speciellt länge att styra kosan vidare till en tränare som du blev kvar hos många, många år.
Ja,
ja precis. Vad tar du med dig därifrån? Roger Wahlman.
Ja, jag var ju tillsammans med Jeanette och det var så det började. Annars tror jag knappt jag hade hamnat hos Roger faktiskt. Utan då har jag kanske varit kvar hos Hultman ett bra tag till. Men
okej, du trivdes så bra där då hos Hultman egentligen?
Ja, det är bra, absolut. Definitivt. Utan det var mest tillfället då med när jag blev tillsammans med Jeanette helt enkelt. Och att vi skulle... Ja, då fick jag ett erbjudande av Roger och tyckte det var spännande. Och sen var jag bara ihop med Jeanette några år, något år. Den har två, tre år. Men jag jobbade hos Roger i 10.
Oj, var det så länge?
Ja, 10 år. Nästan 10 år jobbade.
Men mot slutet, för att känslan man fick från sen, det var ju att Roger hade liksom planerat att börja dra sig tillbaka så att du skulle ta över stallet. Var det så eller var det bara ett intryck man fick?
Nej, så var ju tanken. Så var ju egentligen tanken. Och så var planerna var väl ganska långt gångna med det helt enkelt sen. Sen kom ju egentligen Lennart och Ågren in i bilden där, och det är klart att det gav ju Ågren nytändning också och verkligen kunna satsa och liksom fick väl lite nytändning med hans satsande helt enkelt och träna hans alla hästar då. Det blev ju väldigt mycket inköp och mycket nya hästar och sådär, och det tror det tände Ågren lite, och samtidigt som att jag började fundera på nu börjar jag närma mig 30. Är det här i Stockholm jag ska vara, eller ska jag bo i Halmstad? Det var, och liksom jag kände att det är nog läge att börja ta ett beslut på vad jag vill vara resten av mitt liv.
Antingen beslut?
Ja, det var det på sätt och vis. Jag började titta liksom i Stockholmstrakten, för jag tyckte att när jag började närma mig 30 att nu var det läge att kanske börja dra igång som egen travtränare, och då började jag titta lite runt om gårdarna runt om i Stockholm helt enkelt, vad det fanns för alternativ om jag skulle börja där uppe helt enkelt. Och sen var det väl klart familjen då, mamma och pappa, som pappa var lite sådär, och hade lämnat då ju mot USA, och det började strömma in mycket hästar, och liksom han tyckte att jag är inte ung längre, och det är väl dags att kanske du kan komma hem nu och hjälpa mig lite. Mm.
Så blev det inte heller?
Nej. Så då blev ju tanken att nej, men jag drar igång lite verksamhet. För jag vill gärna prova att dra igång en verksamhet. Och så kan jag då hjälpa pappa och köra fort och grejer. Och så köra som catchdrive helt enkelt då. För det var ju ändå det. Det var det namnet jag hade gjort sig med. Det var ju som kust. Jag var inte som tränare såklart i Stockholmstrakten. Så flyttade jag hem till Halmstad 6 år sedan, nu 1 juni, började jag som egen tränare. Jag åkte efter Elitloppet.
Men hur växte det beslutet fram att flytta hem och att inte välja att jobba hos pappa utan att starta en egen rörelse?
Det var rätt så klar över på liksom, för jag ville prova själv. Jag visste ju att, jag menar, om det inte blir något vettigt här, det kanske blir 10 hästar och så har man det, så rinner det ut i sanden och så, ja. Men då är det konstigt, och då jobbar jag hos pappa, då jobbar jag ihop med pappa istället. Så jag hade ju verkligen en reserv, liksom en backup om det skulle gå åt skogen, tyckte jag, och därför var det väldigt lämpligt att prova. Det är inte så många som har det.
Under Roger Wahlman-åren där, vad minns du mest? Vad är det du tar med dig därifrån? Vad är det du har med dig idag som tränare, Johan, som är en av landets största?
Fantastiska år hos Roger, verkligen. Jag fick ju verkligen chanser som jag egentligen inte hade samlat ihop till. Alltså jag fick ju tidigt åka och köra lopp bokstavligt talat runt hela världen. Storlopp i Italien, Frankrike, ja, you name it liksom. Och jag var ju egentligen bara lärling liksom. Så att det gick verkligen fort och han gav mig verkligen chansen. Och ja, det gick. Jag tror vi passade varandra väldigt bra, jag och Roger. Alltså det funkade bra. Roger körde, var på sitt sätt och jag var på mitt sätt. Och tillsammans så skapade vi någonting bra ändå. Även om det var han som var högsta hönset, så tror jag var med och bidrog i alla fall till att vi hade några väldigt bra år.
Med Giant Diablo som du fick uppleva mycket med.
Bland annat, ja, precis.
Vad säger du om äventyret med henne?
Jag körde, det var en rätt kort period totalt sett som jag körde Giant Diablo.
Ja, med minnesvärda lopp ju.
Ja, det fanns ju både positiva och negativa saker där. Men det är klart att det man framförallt aldrig kommer glömma någonsin, det var när man fick chansen i USA att köra henne där. Och vi körde världsrekord på Red Mile.
När du säger negativa saker, jag gissar att du tänker på Elitloppet när hon var stekhet, var det mellan defilering och loppet skulle gå.
2007-2008 någonting där, va?
Ja, något sånt. Kan du beskriva den upplevelsen och vad som hände?
Massa den upplevelsen, alltså man gör ju allt för att liksom försöka klara av och rädda situationen. Man kände ju att det gick, ja, ut. Alltså att man tappar kontrollen på hästen helt enkelt. Och den känslan har jag haft varken för eller senare.
Men tror du, Johan, att hon var stekhet och så började hon skena. Men
det var ju så väldigt många olika parametrar. Det var inte en sak som gjorde det hela. Men det var flera små olika saker som resulterade att det blev som det blev helt enkelt. Så vi skiljer liksom inte på en sak, utan det var flera olika små saker som gjorde att det blev helt galet.
Hade det där, om hon hade uppträtt likadant i maj i fjol inför stor publik och du hade kört med den rutin du har nu i ryggsäcken, tror du att det hade blivit samma utfall?
Nej, jag tror då jag kunde lösa det ännu bättre i dagsläget, absolut. Mer rutin och allt det där, så att jag har långsökt och tror att det skulle kunna hända kanske igen, men alltså det var en speciell situation, väldigt svårt att sätta fingret på. Jag kommer ihåg när jag skulle köra i USA, då hade jag kört henne i Sweden Cup här hemma i Sverige på våren. Jag tror jag var tre i Sweden Cup-finalen med henne, så åkte hon över till USA och så kom jag på hösten sen och skulle köra henne. Och så kom vi till Red Mile och så stod vi och pratade med Dave Miller, var det var, som hade kört henne i flera starter, och så körde han i starten innan, och så pratade vi med honom och så sa Roger att ja, här är grabben Johan då, han som ska köra henne då på söndag. Så tittade han på mig och så vände han musklerna och sa han, good luck. Han sa att när han körde henne gången innan i Canada British Crown, så har han aldrig någonsin kört en häst som han hade så svårt att hålla kontrollen på.
Du menar det, ja?
Ja. Du kom med av en kusk som har kört rätt så mycket lopp, kan man verkligen säga. Och den dagen i USA, då var hon som att köra bil, så att, så var hon ju oftast. Men hon hade sina dagar där det var hett om öronen.
om du nu har försökt sätta ord på känslorna där under Elitloppshelgen där med Giant Diablo när det inte gick så bra, går det på något vis att ta in mig och David och lyssnarna hur det var på Meadowlands den här dagen när ni dundrade runt på 1.08,5?
Ja, det var Red Mile.
Ja, exakt.
Alltså för oss, alltså det var ju, vi hade ju väldigt bra tro på hästen och vi var ju där, vi gick inte ut i storklassen, vi gick ut i öppen klass för vi trodde vi skulle kunna vinna och kanske även ha ett rekord på henne. Men alltså, det var ingen som visste vad världsrekordet var. Alltså vi hade ju inte koll på alltså, vad världsrekordet var. Alltså det fanns liksom ingen, det var ingen som funderade i de banorna ens liksom.
Nej.
Jag tror det var 1.08,6. Tom Rich hade det, men jag har inte helt fel.
Ja, Tom Rich hade det innan, ja. Det kommer jag ihåg.
Ja, häftigt. Vilken resa. Och nu är du framme vid egen destination någonstans. Är det slutdestinationen, Johan? Halmstad med drömgården och allt det här du har sett framför dig och bygga upp och där du befinner dig just nu?
Ja, Halmstad definitivt. Slutstationen på detta sättet definitivt, ja.
Mm. Hur tycker du att rörelsen fungerar just nu och så som du har byggt upp den på egen hand på väldigt kort tid, naturligtvis med bra personal och allting också, men har blivit en av Sveriges största tränare på kort tid. Hur ser du tillbaka på det?
Det hände ju otroligt mycket där första två åren. Det är nog 6 år till sommaren som jag började som tränare. Jag var 30, jag är 36 nu till sommaren. Och ja, det var ju explosionsartat och jag fattar inte riktigt idag hur det gick till. Vi fick ihop allting. Nu har de här sista 3 åren då har ju varit väldigt stabilt liksom egentligen. Sen när vi blev klara med drömgården då så har vi legat på ett stabilt antal hästar, runt 100 stycken helt enkelt. Och med liksom samma personal då och sådana där saker så... Så nu känns det ju väldigt stabilt för dagen tycker jag. Jag trivs jättebra som det är idag och har liksom inga ambitioner idag att verkligen bli större eller mindre. Utan försöka hålla detta antal för dagen. Och sen är det klart att min pappa fyller 60 till vintern här. Så att jag menar, han någon gång vill ju börja trappa ner också. Så att den dagen har fått ju också.
Ligger det runt hörnet, tror du? Det känns ju inte så när man ser Peter. Det ser ju som att han brinner för det där fortfarande.
Han kommer verkligen gå som en 12-årig vallack. Alltså. Han kommer verkligen stånka på in i det sista. Och han ger sig till första taget. Framförallt, han tycker det är så jävla roligt. Ju. Man får svära, det är det som gör att han håller på som han gör. För att han tycker det är så roligt.
Men du kanske ska vara nöjd med det. Jag tänker när han lägger av, då kommer han vara stampare i ditt stall där och komma med lite tips och idéer. Och...
Han kommer ju aldrig lägga av. Så länge han har hälsan med sig så kommer han aldrig lägga av på det sättet. Då kommer han alltid vara med i verksamheten. Om han inte tränar själv då, så var med sida vid sida med mig i så fall.
Mm.
Men du sa där att du har 106 hästar nu, eller runt 100, du är där du vill vara. Du körde in 26 miljoner, vilket är en helt sjuk siffra, 2017. Och om han skulle trappa ner, om du skulle få över lite hästar därifrån. Och jag har ju läst att du har byggt ut i stall här nu sista åren till och från. Har du verkligen nått den platån, eller finns det liksom en space för att ha det lite större under en period om han trappar ner något liknande?
Ja, det är klart att om... Den dagen, om det är så att vi skulle slå ihop våra verksamheter, då kommer jag säkert inte ha 100 hästar på listan. Då kanske jag kommer ha 200.
Okay.
Jag menar, i dagsläget har vi 300 ihop.
Mm.
Han har ju närmare 200 och jag närmare 100. Så att det är klart att alla kommer inte säkert vara med i sammanslagning. Men att det kommer finnas en hel del som är med, det tror jag absolut.
Så det finns en konkret plan på en sammanslagning med de här två?
Ja, i framtiden, ja, det finns det absolut.
Okej, intressant.
Sen om det sker om 2 år eller om det sker om 10 år, alltså det behöver inte ens nämna siffror, för att det finns liksom inga planer för det på så sätt. Men mer än att vi har pratat om att när jag väl börjar trappa det så är min far intresserad av det i alla fall.
Okej.
Ja. Kul. Du, om vi sitter hästbiten, Johan, är det någonting under de här åren som egen tränare som du har saknat, som du gärna vill plocka fram, som du känner att det här har vi ju lite grann att utveckla, eller den här biten, eller vad det nu kan vara? Har du några sådana konkreta mål som du känner att du inte riktigt har uppnått?
så sätt tycker jag aldrig är nöjd. Så att det är ju bra på det liksom. Jag tycker, visst, jag blev årets tränare då 2017 då, vilket var otroligt stort såklart. Det var, alltså, det fanns ju bara fantasin innan att man skulle kunna bli det ens, knappt nästan. Men jag tycker jag är ju inte bäst, det tycker jag inte. Jag vill ju på något sätt bli bäst, alltså det är väl det det går ut på, alltså bli ännu bättre och bli bäst. Och då måste man bli bättre på flera saker och ting. Så man jobbar ju på det hela tiden och försöker utvecklas och ändra saker och försöka få det bli bättre och bättre hela tiden. Och jag menar, jag har bara tränat 6 år, så jag tror jag kommer hålla på ett tag till innan jag kommer känna att jag är där liksom. Om man någonsin kommer dit, det är ju inte heller säkert.
Vad har du för strategi alltså när du tar in hästar? Ser du dig själv som den aktiva på auktioner och dammsuger dem, eller ser du det som att du har connection med många uppfödare och plockar hästar därifrån tidigt? Hur tänker du liksom runt din, eller vill du ta in alla läderkorp i starthästar och förvandla? Hur ser du dig själv liksom på sikt?
På sikt har vi ju haft har det blivit att det har blivit unghästar som har blivit själva grejen, och då att det är de som vi plockar in. Det är klart att det får gärna bli någon mer pastor och bob och såna här hästar, va? Men och hur vi gör, det är väldigt olika från ägare till ägare. Vissa ägare kan vara otroligt svåra att få nappa bara på att åka till stuteri, utan de kräver nästan en auktion för att de ska vakna till, kan man säga. Och vissa går det jättebra med, och om jag åker ut och väljer att testa på hos uppfödare också. Så där är det verkligen en blandning, och det tycker jag funkar bra så sett. Det har jag inget emot.
Den bästa häst du har tränat hittills, startar den nu till helgen?
Absolut.
Det är ingen snack?
Det är ingen snack, och han är den mest kompletta. Han är ju egentligen en komplett häst, tycker jag, på nästan alla bitar.
Ska vi gå igenom David? Känner du det? Eller
ja, det kan vi göra. Jag kan bara fråga om Cyberlane. Vi kommer till det snart. Men var är han nu? För att jag har hört dig säga att du körde in 1 miljon med honom förra året, men ändå lite besviken på honom. Om man får säga det om en häst som har vunnit derbyt och tjänat 10 miljoner.
Jag var jättebesviken på resultaten förra året. Alltså 1 miljon. Jag hade hoppats på 10, det kanske var väl tag. Men alltså, jag hade hoppats på att vi skulle kunna vara med och hugga i mycket mer större sammanhang, eller vi var med i mycket stora sammanhang, men vi kunde inte utmana dem riktigt, tyckte jag, och det är klart att det var min målsättning, så det var klart besvikelse.
Ja, för att det gick ju från året innan då han kom ju lite under från han vann derbyt, sen på våren som 5-åring, det var ju hur bra som helst och var liksom en av de hetaste i elitloppssnacket och valde just över, och sen blev han ju inte riktigt lika het förra året, fick gå i Sweden Cup och var visserligen bra eller helt okej där, men fick ändå ganska klart stryk av Chief Orlando och Queerfish i finalen.
Ja, det var ju en miss, såklart. Nej, men alltså egentligen så var han inte sämre förra året än vad var gången året innan, utan han hade lite, kanske lite stolp in där som femåring, tycker jag, där i början liksom, med lite vettiga startspår sådär, va, och sen kom vi aldrig längre egentligen, och jag vet inte, jag tycker vi har stått och stampat lite. Det är klart att han tillhör de bästa, men han har inte kunnat slå de absolut bästa hästarna, och det har varit lite frustrerande.
Vad tänker du nu då, Johan? Vad säger du om loppet som helhet nu på lördag som Cyberlane ska ut i? Vad säger du om motståndet?
Motståndet är väl bra, absolut. Det är väl jättebra hästar som är med, såklart. Men om jag nu jämför med förra året så tycker jag väl något sätt att jag är mer med i det i år än vad jag då. Jag tycker jag har en häst som matchar de här hästarna definitivt. Vi har ingen Readly Express, vi har ingen Propulsion som Ringo Starr Treb, som när de var som bäst så kunde vi inte slå dem helt enkelt.
David, hade inte du, spekulerade inte du lite grann i loppscenario?
Jo, det var exakt det jag skulle fråga. Hur tänker du loppscenariomässigt? Du har ju ändå ett, får man säga, perfekt andra läge med en häst som är startsnabb, som är tacksam att kniva ner i ryggen på, om du vill. Eller så kan du ligga kvar i andra spår. Hur tänker du rent loppscenariomässigt?
Alltså, sånt här lopp, jag tycker det är otroligt svårt att läsa. Det vanliga lopp är mycket enklare att läsa. När det kommer till miljonlopp så händer ju saker som man aldrig kan räkna med. Så sen har jag ju klart en liten tanke på vad som kommer och ska. Men liksom, jag förstår att Disco kan öppna och Cyber kan öppna. Alien Web kan öppna utifrån... tar de ju inte en längd sen ju, men jag menar, vad händer efter första startrustningen? Kastar Björn loss med Billy de Montfort eller hamnar Freddy död? Så kör han framåt då, var jag Ica Nominen liksom, som brukar vara offensiv. Och ja, alltså det är så svårt att räkna på vad, en sak i första läget, men vad händer i andra läget? Det kan vara minst lika viktigt ett sånt här lopp, och jag tycker det är svårt att räkna på helt enkelt.
Men om du får välja, tredje inner eller tredje ut?
Nu är det ju på Åby. Ja. Vi kör denna gången. Det gör ju också att det blir en jäkla skillnad faktiskt. Ju.
Ja.
Alltså, hade, om vi säger så här. Hade det gått på vilken annan bana som nu Sverige som inte har open stretch, så hade nog tänket på förhand varit lite annorlunda. Då hade liksom inte det knappt funnits att ta sig, tror jag.
Nej.
Eftersom
men det gör det nu.
Nu finns det ju, nu finns det ju tankarna, ja, det finns det.
Mm.
Sen det är så mycket som kan hända där första 100 in till första svängen, så att nu har jag ju ett sånt läge, vilket jag gör att jag behöver inte ta ett beslut på sekunden heller, utan jag kan vara lite avvaktande start och se vad som händer, både vad de andra konkurrenterna gör, och det kan ju bli helt annorlunda, men helt plötsligt en Disco Volante.
Mm.
På Halmstad så står han och bara studsar upp bakom bilen. Alltså det är så mycket som kan hända. Och helt plötsligt blir det ett helt annat läge. Och då kanske helt plötsligt vi ska trycka svara ut i en webb och köra ledningen. Eller alltså, ja.
Vem har du störst respekt för?
Av hästarna?
Av motståndarna.
Så det är svårt att tycker jag och räkna med de här franska hästarna såklart. Hur är deras form? Billy Montfort tycker jag har blandat jätte genom åren. Hon var fantastiskt bra när hon vann det här försöksloppet till Prix d'Amérique, tycker jag. Sen är det lite fram och tillbaka med sån här, tycker jag. Looking Superb likadant, har ju varit fantastiskt imponerande, men kanske inte då i år gjort lika bra prestationer som året innan. Spurtarna som Million Dollar Rhyme levererar är ju väldigt svåra att stå emot, så att ja.
Men det låter så här då, Johan, att du tycker inte att någon annan i loppet har någon större chans än vad du har?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Jag tycker att det är ett otroligt öppet lopp på förhand, och jag känner mig absolut som jag är en av dem som kan vinna loppet.
Cyberlane är ju den mest spännande hästen. Lycka till där imorgon, Johan. En kortis bara. V75-5, 4 Ken Lane, 7 Nicky Flax, och sen har du V75-6, nummer 3 Sandsjöns Enzo. Vad säger du om den trion? Är det någon av dem som är hetare än någon annan?
De har riktigt bra form alla tre. Nu blir Ken Lane och Nicky Flax nedstruken ett spår, så vilket klart är bra också. Alltså, jag tror Sanchez är en så jättefin form, men de är för bra i det loppet, tror jag, för att vi ska kunna utmana dem. Icke Kärmer och Vikens High Yield och ja, jag har väldigt stor respekt för de hästarna till exempel, så att nu är det långsökt att han ska kunna vinna faktiskt. Inte jättelångsökt tycker jag Ken Lane och Nicky Flax ska kunna vara med upp om segern. Jag tycker de är vana, eller Nicky Flax är van silverhäst, så vid rätt lopp så är han alltid med där framme, och Ken Lane tycker jag var ruggigt positiv senast i silverdebuten, så att ja, jag blir inte förvånad om någon av dem sticker nosen först.
Ja, bronsloppet är ju bättre än silverloppet.
Ja, jag säger det, att en Sanchez så hade säkert haft bättre chans än i brons.
Ja.
Du, avslutningsvis den tråkigaste frågan som jag hatar att ställa, men jag gör det ändå, för vi har många lyssnare med oss i den här podden, vilket vi är otroligt glada för. Är det några ändringar, Johan?
Nej, Det är det ju inte på, ja, Sanchez Enzo ska gå i jänkarvagn nu, det har varit ett tag sedan han gjorde det. Men annars går de andra hästarna precis som upp tidigare, och Cyber kommer jag fortsätta med skor på. Jag tycker inte han är, anledningen att han går oftast med skor är ju för att jag har inte tyckt att det har varit så stor effekt på att köra barfota med honom. Han har nästan gjort sina bästa lopp med skor faktiskt, så att det är klart att de kommer rycka av någon gång i år här, men jag väljer att fortsätta att köra med skor i alla fall och vanlig sulky.
Härligt Johan, stort tack för att vi fick störa dig och prata med dig.
Otroligt. Och stort lycka till.
Kul. Mm, verkligen.
Ja, lär behövas.
Spännande att prata med Johan Untersteiner. Vad tar du med dig?
Ja, men jag tycker det intressantaste är liksom bakgrunden. Det är ju mycket omständigheter, mindre omständigheter som gör att man hamnar där man hamnar. Det verkar ju ha varit nära att Johan blev Solvalla-tränare istället. Och hur hade det sett ut då? Men mest intressant ändå att han har, det finns konkreta planer på att han och pappa Peter kommer att slå upp sina verksamheter. Det har jag till på. Det är nästan breaking news över det hela.
Ja, får vi se.
Man har ju förstått att det kommer att bli så någon gång, men att det ändå är konkret. Det är det jag tycker är intressant.
Ja, får vi se när det blir bara. Mm. Vi kommer att komma till Cyberlane och landa i honom i V75-7, David. En kortare genomgång av V75 och dina tankar. Jag ska försöka komplettera också. Vad säger de i första avdelningen? Den stora favoriten Konrads Rödluva som ska ut i det här stoelitloppet.
Mm. 64% just nu. Jag lutar att jag tycker att det är lite för mycket. Framförallt när vi har Gocciadoro med. Vi vet inte vad hans häst kan riktigt, vad vi ska förvänta oss. Men Gocciadoro har ju i varje fall ett spetsläge, och då kan det häxa rejält för Rödluvan om Gocciadoro tar spets och kanske inte släpper till Örjan. Och hans körstil är lite mer inte så anpassat till de svenska, så det finns oväntade moves att förvänta sig av Gocciadoro, vilket i och för sig är kul som travspelare.
Den är framåtlutad.
Ja, det kan man säga. Men nummer 3, Sanira B i varje fall, måste med på lappen. Mest för att känna sig säker, för att jag inte riktigt vet vad jag ska förvänta mig. Sen så gillar jag Lynx Hålyr också. Jänkarvagn den här gången. Björn Goop upp i sulkin. Knallform på henne. Hon var väldigt bra bakom Vivacious Alley senast på Färjestad. Spurtade längst ut. Dock tycker jag inte 6% är så intressant. Jag tror hon blir mindre spelad. Men jag betalar för Lynx ändå.
Du summerade det bra. Spännande med Lynx Hålyr med Björn och Bike. Och så naturligtvis Gocciadoros hästar också. Mm. Andra avdelningen jämsträckat. Nummer 10, Ivory De Quattro, en favorit. Men här, David. Här kommer jag att gå rakt ut på infon på Zeppelin Kubar.
Ja, jag läser rakt ut från travronden.
Gör det, härligt.
Verkligen säga det, att travronden har gjort ett bra jobb där man intervjuar Alessandro Gocciadoros sambo, Sinead Cerniloni eller vad hon heter. Men det är ju i varje fall annat än de här höftningarna som Juri Toria kör med. Jag såg Kanal 75, hade Toria precis här i V65 direkt, och Toria är en sköning. Han har tränat världens bästa häst genom tiderna. Det är bara det i Hall of Fame-mässigt. Men när han ska uttala sig om Gocciadoros hästar så blir det liksom lite gissningar, tycker jag.
Låt höra citatet.
Så här säger man. Jag tycker han tävlar i alldeles för låg klass och ska ses med bra chans att vinna detta lopp. Den långa distansen är en fördel då han aldrig blir trött. Han kan springa 5000 meter utan problem. Jag ser honom som stallets klart bästa segerchans under dagen. Helstängt huvudlag, jänkarvagn och barfota fram. Säger då Sinead Cerniloni. Jag uttalar lite fel kanske, men det är i alla fall Gocciadoros sambo.
Ja, gör vi som kungen.
Ja, men det är svårt att gå på vad någon säger. Det blir så här, alltså ögat bokar örat. Men det låter ju onekligen väldigt intressant. Framförallt eftersom betrodda 5 King of Everything ska visserligen gå barfota runt om. Men där tycker jag att tveksamma insatser på slutet. Framförallt mentalt kanske efter ett par tuffa lopp. Jag undrar var han står och ska möta en sån här Gocciadoro-häst som kommer förmodligen laddas offensivt och så vidare. Så att det står väl med någon spelare. Ivory De Quattro nummer 10 har varit väldigt bra på slutet också. Jag tror att man ringar in vinnaren på 7-10. Men jag vet inte vad jag ska förvänta mig av 7 Zeppelin Kybar.
Ja. Ja, där kan vi förvänta oss mycket tror jag.
Vad tror du?
Jag tror på 5 km kästen där.
Okej. Okay. Utan att ha sett den.
Men alltså, jag tror att de vet vad de pratar om faktiskt. Ja. Det, ja. Sen älskar jag ju, du vet att jag älskar, men det är för mycket sträck. Jag tror att det skulle bli mindre sträcka på de senaste insatserna King of Everything nu när det bara fotar runt om. Jag har för kärlek till den hästen, men vi får se.
Barfota bike på Twig Caesar. Just ja, men, saying it. Ja, ja, nej, jag vet, det är för tufft kanske.
Kanske. Ja, på läget och OB och stretchen. Tredje avdelningen, jättejämnt sträckat. 15 Money Viking är knapp favorit. Jag tror på 13 Prosperous, som jag tycker var kusligt bra senast, där du Lill ratade den väl inför den starten.
Ja, jag gjorde faktiskt det. Det gick upp, alltså när Henk Grift började snacka om där, eller Henk Grift heter han väl, började snacka om i intervjuerna där att det var den bästa hästen han har tränat under tävlingsdagen. Mm. Han har tränat en och annan bra häst, då här är man till rätt rejält. Och sättet han plockade ner Nicky Flax på, inte för att Nicky Flax kanske är den modigaste av hästar, men det gick väldigt långsamt första varvet och det var bara fram utvändigt och vinna. Jag tycker också att Postbus är min första häst. Moni Viking är favorit nu och tycker uppgiften är lite knepig från ytterligare tillägg där. Jag vill varna för 6 Sirius Darian, som verkar kunna springa i 13 tempo hur länge som helst. Jag tror att Jorma kan köra sig till ledningen någon gång under loppet och då ska de vara bra för att plocka ner honom.
Mm. Vad bra de var sist. Mm. Fruktansvärt bra. Ja. Sen kommer vi till en 60% där i V75-4 just nu i 9 Indras Secret. Ja. Är det klart det här?
Jag tror hon har bra chans. Uppgiften känns tilltalande, men lite för stor favorit för att jag ska tycka att det känns intressant. För vinner hon så... Så öppna är inte de andra loppen. Jag vill ha med Gochados 10, Visa Spin. Visa Spin, och så, då plockar jag med 8 Sharp Dream.
Spännande med Björn där på Visa Spin också.
Ja.
Den har jag också lite lill feeling för att den gör ett bra lopp. Sen ska du få hjälpa mig och spelarna, David, som har problem i V75-5. Vad säger du om det här loppet till att börja med?
Men en ganska medioker silverdivision. En okej silverdivision får vi säga, men den bleknar ju mot brons som är nästa lopp. Första häst för mig, 3 Voyager Griff. Debut i Gochadors regi. Den är alltså bara 4%. Det finns att den kanske är urusel och kallnar på bort och lång, men det finns också mycket annat i verktygslådan som att den bara vinner enkelt.
Men så 4%... går du också på hörsägen då, på Voyager?
Ja, men lite så. Det kan göra på 4%. Jag har skrivit in i det italienska lopparkivet, men man låter optimistiska debut för Gochadoro. Då betyder det inte så mycket vad de gjort tidigare, kan jag tycka, utan då får man lite grann gissa. Men som 4% är den hyperintressant.
Mm. Jag har ingen superfeeling i det här loppet så här långt. Jag tycker att Wild Love var heroisk i den senaste starten. Blev ju superpigg utvändigt i ett lopp som skrällvans av Excellent Chili Triple. Nu kan hon få sitt lopp tillbaka. Och som du säger, kanske inte det tuffaste loppet, även om hon är ett sto, så tror jag att de kan spurta ner de här Wild Love 6%. Notera det, kära lyssnare. 6:e avdelningen, wow, vilket lopp.
Ja, bästa bronsdivisionsförsöket vad jag kan minnas. Det finns en finalkriterie 2009 där Brioni vinner före Star Allentown. Den var bättre, men det var en final, det här är ett försök. Favorit blir 5 Vikens High Yield. Går inte att protestera mot det. Men det är väldigt mycket röriga faktorer här. Gochadoro är med Zaire Wise Ass, som vi kommer ihåg från Elitloppshelgen. Vann på 10-9 full väg förra året. Det var den där segern han tog på lördagen faktiskt. Han hade bränt med ett par favoriter som blev favoriter just för att de imponerade under Olympiatravsdagen. Den känns given som 10%. Ike Schermer, kommer ihåg hur bra den var när den vann finalen på 11-8 från dödens nu för ett par starter sen.
Ja,
nu säger de i intervjuer att de inte kunnat träna som de vill på grund av coronan. Jag vet inte riktigt om man ska tolka det, men han måste ju vara given ändå, Ike Schermer. Bara 19% på en så pass bra häst. Jag vill betala för Nero Maximus också och anmäld barfota runt om. Han var så pass bra senast att...
Du är grann mot dem här, David.
Ja, det är möjligt att det inte är så. Han var grym senast och han är väldigt bra. Och 8% är ändå så pass lågt. Skulle det klaffa med löpningsförlopp så kan han dyka upp där framme. Jag har ingen jättefeeling för att han bara vinner, men han ska med.
Mm. Och så då, vilken jag har feeling för?
Ja.
Nej, men det är ju... De prestationer som Zaire Wise Ass man har sett den göra några gånger är ju fruktansvärda. Så att jag tror definitivt att den ger Vikens High Yield en match. Jag tycker att det är alldeles för stor skillnad på sträckan mellan de hästarna.
Nej, men så är det. Vikens High Yield blir lite för mycket spelare, så är det.
Lite så. 7:e avdelningen. Vad säger du om upplagan?
Väldigt
Paralympiatravet.
Bra. Men väldigt bra. Som en Paralympia/Olympiatravs final ska vara. Jag tycker inte den är sämre än något annat år. Visst, vi kanske saknar den här fixstjärnan vi hade Propulsion som vann förra året, men loppet är jämnt som det brukar vara. Det är spekulativt och jag tror det blir körning som det väldigt ofta blir i Olympiatravet. Jag ser mycket fram emot det här travloppet.
Vem vinner?
Jag tror att vinnaren är 3 Billy de Montfort. Hon är hårdast i gänget. Man låter väldigt optimistisk från stallet. Barfota runt om. Biken åker på. Man får inte ha jänkarvagn i Frankrike. Björn Goop kör. Hon har hårdheten som de andra saknar. 14% på V7.
Det gillar du.
Vad gillar du?
Med risk för att bli utdömd då. Men ja, jag tycker
i den här podden dömer vi inte ut. Man får ha sina idéer ändå.
Det älskar man. Next Direction. Jag tycker att hästen var så himla bra sen. Såg så fin ut. Jag vet att du tycker att inte motståndet kanske var av den tuffaste kalibern. Men sättet den gjorde det på. Det var nästan som att han, men måste jag köra på det här viset? Ja, men då gör jag väl det. Och så vinner jag så här istället. Om det nu är så. Nu kanske han inte behöver göra det jobbet själv. Men största sannolikhet så behöver han inte göra det. Även om han är offensiv själv. Ica Nurmonen där. Men till 5% så kommer jag ta med honom på V75 i alla fall. Med tanke på intrycket senast. Om inte det där loppet sitter i kroppen och reser och bla bla bla.
Ja.
5%. Du tycker, vad tycker du?
Nej, jag tror han kan väl vinna loppet. Men 5%, jag tycker inte det är intressant på V7. Jag kanske petar dit honom med helgardera, men jag har ingen feeling för att han ska räcka här över full väg.
Du kanske kan göra en liten Elian Webb dit.
Ja, men lite så. Men han var bättre än vad jag trodde i lördag, ska jag säga. Men det är klart, resa från Umeå till Göteborg och sådär. Ingen feeling, men kanske om man målar på då.
Okej. Det var V75 det. Mer kommer i streamen på lördag, givetvis, ni som hänger med där. Nu avslutar vi med kanske veckans höjdpunkt. Vem vet? Yes, dags för hiss och diss. Är det du som hissar eller dissar idag, David? Jag har lite olika alternativ här.
Jag har två dissar faktiskt, så att du kan börja hissa så kan jag bunta ihop mina två dissar sen.
Okej, okay, då tar jag min hiss för den här veckan. Och det är faktiskt förra veckans poddgäst, Rickard N. Skoglund. Han åker inte in i hissen här för att han var poddgäst. Men han åker in för att han stod för en uppfriskande styrning i onsdags. Han är ju en relativt ny pilot ändå på elitnivån, det får man väl ändå säga, eller hur David?
Ja.
Han körde mot en av sina uppdragsgivare som han förmodligen är jätterädd om. Stefan Tarsan Melander, han kommer upp, han vill köra många bra hästar, Rickard såklart. Och jävla vad befriande det var när Rickard alltså körde sin Chief Orlando mot Tarsans Evaluate. De dundrade upp till första 500 under 1.07. Stod här hemma i soffan och hade gåshud. Båda ville tävla. Hatten av också förresten för till Melander som ville testa sin fina häst i ledningen. Nu blev det ingen bra för Melander den här gången, men att Rickard fortsätter att köra och kör sin häst även om det är Melander där som han vill köra åt framöver och bla bla bla. Vi har ju sett det så himla många gånger att man blir lite försiktig kanske.
Ja, jag håller med.
Och jag kan tänka mig också i Rickards kläder som är relativt färsk ändå och har kört åt Melander inte jättemånga år.
Jag håller med dig till 100%. Ja. Håller med till 100%. Tycker det är grymt uppfriskande att det blir tävling i loppen. Att de är polare och samarbetar i vissa lopp. Att de kan lägga det åt sidan i ett sånt här lopp. Och, mer sånt i travsporten.
Så Rickard N. Skoglund hissar jag den här veckan. Fortsätt på det där viset. Det kommer du tjäna på i längden. Dissen då, David?
Ja, vi buntar ihop två dissar här. För det första, den ena dissen går till måldomarna eller barndomarna på Jägersro. Victor Lindenbaum, kusk, körde Good Hands Ray på Jägersro i tisdags i lopp 9. Hästen galopperar efter 500 meter och blir diskvalificerad. Men sen blir hästen väldigt het och Victor avancerar med hästen. Kör mot ledningen som att han deltar. Man säger att han är diskad. Han kör till spets innan han plockar upp.
Va? Uppfriskande.
Ja, när man är diskvalificerad. Så här, jag har inte någon erfarenhet av att köra häst, så jag kan inte säga hurvida svårt det är att inte kunna styra ut en het häst i typ femte, sjätte spår, som jag ser väldigt många kunna göra. Men det här har jag aldrig sett tidigare, att man fortsätter köra med en diskad häst och stör medtävlare. Thomas Urberg satt ju i spets bakom Jumeira Boko och fick göra en tempoökning. Nu kanske inte den hästen vinner loppet ändå, men så får det inte se ut. Så att och att han inte blev bestraffad, Victor Lindenbaum, för det här, det är med en gåta. Så att det är en diss. Sen vill jag faktiskt dissa en sak till. Jag tycker att det är väldigt knepigt på V75. Så här, förr hade man ju 6-veckorsregeln. Det innebar att en häst var tvungen att starta de sista 6 veckorna för att komma ut på V7. Då visste du liksom, då du sett hästen och visste ungefär någonting om formen. Det finns en charm med hästar som vi känner som kan årsdebutera på V7, typ Atreversiamo i lördags. Jag kör på det. Men när det gäller utländska hästar så är det orimligt, tycker jag, att de i princip årsdebuterar eller inte startat på ett halvår på väldigt länge och i utlandet, och det är svårt att hitta bilder och de har bytt tränare. Det blir en ren gissningslek. Trav är ändå ett kunskapsspel. Det ska bygga på att man har någon form av, ja, men man har någonting att relatera till. För egen del är det ingen katastrof. Jag kan måla på i många lopp, men det är inte optimalt när det ser ut så. Och då landar jag ändå i att den här 6-veckorsregeln måste tillbaks, även om det finns en liten skärm att den är borta. Hästen startar på V7, ska ha startat de 6 senaste veckorna. Kanske undantag för hästar i högsta klassen som man har väldigt bra koll på. De kan få årsdebutera. Då ska de tränas i Sverige, så vi har koll på dem. Nu blir det för rörigt med för många gissningar runt Gocciadoro-hästar.
Okej. Okay. Härligt, David. Mm. Jag känner mig nöjd sådär. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, jag ser väldigt mycket fram emot Kungapokalskvalen idag fredag och morgondagens V75 på Åbytravet. Och ni kan ju spela med oss, som vi sa i början av programmet. Travpodden heter det, gamblingcabin.se, eller Spel- och lekkontoret på ATG tillsammans, om ni vill, eller så skiter ni i det.
Ja, och ska tillägga också vad gäller det, att det är fler än jag och David som spelar där på Spel- och lekkontoret. Häng gärna med på grabbarnas spel där. De är duktiga. Mm. Ni hittar oss alltså på Gambling Cabin, precis som David säger. Gå in där och kika. Vi tackar för den här veckan och önskar er en fortsatt trevlig helg. Var rädd om er där ute, så hörs vi.
Hej!
Bye.